Det är fredagen den 16 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, så är det. Varmt välkomna till oss, er lilla tryggt upplysta värmestuga i oxveckornas slask och tristess. Här kan ni komma in, knäppa upp pjäxorna, dra av er mössan och låta hårets medelsknastrande statisk elektricitet resa sig mot taket. Här är det ingen som bryr sig om hur ni ser ut, så låt tinningsrådnaden efter hjälmen blinka fritt likt en babårslanterna i stormnatten. Det är alltså dags att lägga bort såväl vindskydd som värmelager, fysiskt och mentalt, och blotta sinnet för åsikter och tankar från ledarredaktionen. Här hos oss kan ni glida värmen tillbaks i kind i haka och haka, torka snoret på baren för att sedan vagga bort till disken och beställa in vad ni vill ha av varm choklad, gulasch, hofbräu, marillenlikör och kaiserschmarre. Och det får ni förstås också våra tagningar på allt det som skett och varit såväl inom som utom rikets gränser. Och Mattias, kaiserschmarre är inte ett snuskigt ord, så du behöver inte le så där. Ni ska få det från såväl hög som lågland, från såväl Settembrinis och Naptas högre luftlager ner till Dantes nedersta krets. Där ute i världen, däremellan tjuter det i Lammelons sprickande is och frosten går tjurig vid grind. För att låna ord från den stora Finnmarksbroden, men här inne i lurarna ljungar stockeldens lågor och kastar brandgula ljuskaskader över timmerkojans kärade väggar. Eller i överförd bemärkelse, här ska ni snart få höra välbekanta röster som ska hjälpa er med att snurra upp samtidens alla trilskande revor och linor. Där ute kryper isarna långsamt söderut, redan gjuter in de bottniska vikarna i smäktande stillhet. Helt snart ska isen också fånga det brusande bottenhavet och det krabba Ålands hav under sin makt. Och vem vet, kanske fortsätter isen sin färd ytterligare och får även Östersjöns vågor att stillas. Kanske slutar den inte förrän den också försänkt Pommerns lagunor och boddar i vila och ramat in Rygens mäktiga kritstensformationer i bronslik upphöjdhet. Vi får väl se, men mitt i denna glaciära utveckling ska vi inte glömma att såväl isar som slask och mörker har sin tid utmätt och den tickar på hela tiden. Idag kommer solen hållas över horisonten här i Stockholm nästan fram till 3:30 på eftermiddagen. Och senast den var med oss så länge, det var den 12 november förra året. Bara en sån sak. I väntan på solens återkomst ska vi som jag redan sagt nu flera gånger, gud vad jag tjatar, ge oss på att fredagspodda. Till min hjälp denna dag har jag tränare väl utvalda och förstklassigt skolade tyckare och skribenter som heter Tove Livendal, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej på er!
Hej!
Hej.
Tove, oxveckorna har som antytt slagit ut i full blom. Hur tacklar du dem?
Man får titta efter de här extrapriserna så får man vara lite finurlig med det man hittar i kylskåpet.
Mm-hmm. Jag tänkte någonting, ta vara på de ljusa timmarna, idog slöjd i brasans sken.
Ja, fast för mig så har det faktiskt inneburit årets första längdskidåkning. Det var härligt.
Det är inte dåligt. Du, hur har din hemkommun skött snöröjningen? Det är vanligt att gnälla på sånt så här års.
Jag kan gnälla.
Det kan gnälla. Paulina, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Är du en slask- eller frosttjej?
Nej, men det är en jättebra fråga. Jag skulle säga slask.
Ja. Det är lite så här Södermalm och Östermalm över den. Liksom.
Ja, visst. Nej, men...
Det är det slasket som är ditt
nej, vintern krånglar till det. Ja.
Ja. I min ungdom hade jag en profil på Spraydate. Vill jag minnas att jag skrev att jag stod med ena benet på kvarn och andra på Sturehof eller något sådär extremt töntigt. Alltså. Hade du fallit för detta?
Kvinnorna flockades.
De gjorde inte det.
De fattade precis. Ja.
Precis. Mattias, slask som underlag till löpning, är det att rekommendera?
Fy fan.
Okej. Okay. Då frågar jag så här, på Hälsans ö, hur går snöröjningen där?
Jag har ju cyklat i många år och oavsett om det varit rödgrönt eller annat så har liksom moderatkommunen varit oerhört mycket bättre. De håller inte på med sopsaltning som har sönder cyklar men ser till att det är skottat och framkomligt. Dock har jag noterat ett irriterande undantag och det är att de har byggt där vid Agafyren, byggt om för hur många miljarder som helst. Och då har de ju byggt en cykel- och gångväg under vägen där. Där orkar de, eller kan de, eller vill inte skotta av någon jävla anledning. Det är så rasande dumt, och sånt kan jag störa mig på, att de har liksom ett jobb, du ska se till att det är farbart hela vägen. Då kan man liksom inte skippa ett par meter bara för att det är bekvämt liksom. Då får du fan gå ut och ta några tag med skiffen.
Vi kan ju säga att vi är ensamma av Sveriges politikpoddar att hittills har ägnat 50% åt snöröjning till ett kvarter på Lidingö. Det är Svenska Dagbladets ledarpodd. Jag tror ingen kan konkurrera det. Vi får dra igång fort
som fan. Du frågade om Lidingö, så du fick om Lidingö. Don't get me started om stan här.
Hörrni, ska vi dra igång?
Ja.
Ja, äntligen.
Please.
Jag tänkte att vi skulle göra det med veckans inrikespolitiska begivenhet. För det var ju så att det var partiledardebatt i riksdagen och en liten speciell sådan i onsdags. För den var nämligen förlagd till kvällstid. Talmannen Andreas Norlén, han inledde med att berätta om detta. Och tydligen var det så, kunde han berätta, att tanken väcktes redan av hans företrädare Urban Ahlin. Men det var alltså nu Norlén som förverkligade den. Och syftet var att ge fler väljare att ta del av partiledarnas argument. Tove, du tittade. Stora överordnade frågan. Hur var det?
Ja, men det var, tycker jag, riktigt bra och vilsamt efter de här två haverierna som SVT har bjudit på under fjolåret. Både i maj och oktober, när sammanfattningarna efteråt samfällt var att det här var liksom fiasko. Och jag tror Magdalena Andersson sa att det här var liksom ingen ljus stund för demokratin. Och det var ingen som tyckte, utan det har varit tjafsigt, gapigt, skrikigt, att man har betett sig på ett sätt som inte direkt väcker någon respekt för politiken.
Varför var det bättre nu då?
Man följde reglerna, och partiledarna är vana vid att debattera i riksdagen. Man kan tycka att det är styltigt. Det blir ju inte på samma sätt som i SVT, som ju gör det för att det ska bli underhållande och lockande att titta. Men här är det ju liksom en ganska... Ja, det är en tydlig ordning, och partiledarna får säga det de vill. De får prata om vilka ämnen de vill, till och med. Och det kan man ju då tycka kanske blir en nackdel. Jag har haft en diskussion med en läsare om det, att sen när man kommer till de här replikskiftena så kan man ta replik och tala om någonting annat än det som man tar replik på. Så det är väl liksom baksidan av det, att helt fria tyglar, så blir det också fria tyglar. Men å andra sidan så är det ju så att det är väljarna som ska avgöra vilka partier och politiker de tycker är trovärdiga, och det gör ju också att de partiledare som konsekvent och kanske inte väljer att svara på frågor som de får, de kommer ju nog att tappa i trovärdighet.
Mm. Tror du Norlén blev sannspådd då? Var det fler väljare som fick ta del av partiledarnas argument den här gången?
Ja, det var det ju, dels därför att man satt med fulla åhörarläktare, vilket sällan brukar vara fallet när man har dem där på förmiddagen. Det hade man, jag vet inte om de olika partierna hade haft möjlighet att bjuda in. Jag tror att det var så, för att det lät på Magdalena Andersson. Hon hade ju sett till att en av de här IVA-vårdpersonalen som jobbade mycket och uttalade sig under pandemin satt där på åhörarläktaren, så hon kunde hänvisa till henne.
Mm.
Men ja, jag tror att det var en del, kanske inte alla som satt och tittade 2 timmar på tv, eller till och med de totala 3 timmarna som hade inneburit att man behövde gå in på någon av nätsändningarna, men jag tror att det var fler som såg det.
Ja, jag vet. Jag har nämligen frågat mediemätning i Skandinavien, och de kunde berätta att det var 171 000 som bänkade sig för att titta igår. Och så frågade jag hur det brukade gå på tidigare då, där jag sänt SVT-forum. Och då har det varit 23 000, 22 000, alltså drygt 20 000. Så det var betydligt fler.
Det är en märkbar skillnad.
Det är en absolut märkbar skillnad. 171 000 är ju ingen jätteskara kanske, men alltså... inte en tiodubbling, men i alla fall en sjudubbling eller sånt där.
Ja, och sen så tycker jag också att jag såg att Andreas Norlén också hade gjort en del i sociala medier, så hade han sagt att det har kommit en del frågor, jag ska besvara en del av dem. Och då var den första frågan, kan man ta del av det de har sagt skriftligt? Finns det någon möjlighet? Och då kunde han berätta att ja, vartenda ord som uttalas i kammaren finns sen att läsa i protokoll. Och den sortens konsument väljer information, att fler nås av dem, då är det en jättevinst, skulle jag säga, av att ha provat det här formatet. Mm. Jag hoppas att det blir stående, att SVT tar in det här i tablån de gånger det sker.
Mm. Och vad betyder det här för SVTs egna debatter som man anordnar i Agenda och sånt där? Kommer de bli utkonkurrerade, tror du, eller?
Jag vet inte, men de kommer ju att behöva göra någonting, för nu har de ju 2 gånger lärt sig att när partiledarna inte har så tydliga regler så ballar de ur. Och det faller ju då tillbaka på arrangören. Så att jag tänker mig att de funderar ganska mycket och grundligt på hur de kan göra det här bättre.
Men det är ganska konstigt. De flesta partiledare sitter i riksdagen. Det är deras arbete, deras jobb att tala i riksdagen. Så kommer man 2 gånger om året till SVT och så har man alltid ändrat någonting där. Och då vill man väl testa reglerna lite och se sådär att det blir vildare helt enkelt. Jag tycker säkert. Det är ganska naturligt. Mattias eller Paulina, såg någon av er detta?
Nej, jag såg bara det här klippet, det här märkliga med Magdalena Andersson och hon gav sig på tidskriften Kvartal.
Ja,
vi kanske kommer till det.
Vi hade kommit. Vi kan ta det direkt faktiskt, för att det var ju nämligen så att den aspirerande statsministern gav sig på de fria medierna på ett oerhört obehagligt sätt och många är ju då fruktansvärt upprörda. Vi ska höra hur det lät. Det är då Simona Mogensen som den nya partiledaren för Liberalerna som ställer Magdalena Andersson till svars för någonting hennes partikamrater har gjort i Malmö, tror jag det var. Det är inte det viktigaste, men hon då hänvisar till tidskriften Kvartal. Och då svarar Magdalena Andersson så här.
Herr talman, jag känner inte till det som har skrivits i Kvartal. Jag vet däremot att man inte alltid ska ta allt som står i Kvartal för en direkt sanning.
Det här är ju naturligtvis oerhört allvarligt att en politiker ger sig på fria medier på det här sättet. Det är ju inte bara så att man underminerar det fria ordet, man underminerar ju demokratin som sådan. Inte minst i dessa Trump- och Putin-tider så tycker... Nej, jag driver förstås. Vad tycker du om det här?
Fast var det allt?
Ja, det är ju skitlöjligt att göra en grej över det.
Jag tycker att det är en grej att hon gör... Eller förlåt, men
fast,
kör du
fast det är väl rätt trivialt att allt som står i en tidning inte är sant. Sen betyder ju inte det att det som tidningen tagit upp därmed kan avfärdas. Det var ju liksom en fokusförflyttning. Men som det oerhörda angrepp på fria medier jag har sett refereras till på nätet att, så är jag lite besviken.
Du förstår att jag drev nu. Ja. För att vi vet ju alla hur vänstern lät någon gång när någon högerpolitiker sa att Petri kanske inte är det bästa sen skivat bröd. Varpå liksom då Björn Wiman ställde in semester 10 år framåt. Liksom.
Ja, men precis. Det är ju det. Så, alltså, prejudikatet hittills har ju varit att det är jättefarligt.
Ja, men det är ett jättefarligt prejudikat.
Jo, men, och liksom, bara man har åsikter om public service så är man fascist och sådär. Och här så Magdalena Andersson gör ju 2 saker. Hon tar ju en smitväg ut genom att säga jag känner inte till den här informationen. Det håller inte jag för särskilt sannolikt.
Vem kan hon ha fått det ifrån?
Jimmy Åkesson. Ja, men jag vet inte. Jag har inte hört det. Det är liksom det ena. Men sen att såhär misstänkliggöra Kvartal som arbetar efter så här, det är Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör, han kommer från Sveriges Radio, Magnus Thorén som jobbar där också, Sveriges Radio, alltså det är så mycket Sveriges Radio, public service och de här 2 journalisterna som skrev det här, jag tror att det var ett knäck av Federico Moreno och Jenny
Strindlöf.
Precis. Ena från Kvällsposten, va? Eller
Båda är väl från Expressen, va? Eller ja. Så kanske från...
Ja, ja precis.
Så att, jag menar, det är ju trams. Men jag har ju sagt det förut, alltså Magdalena Andersson är en demagog. Och hon kör den här stilen och hon kommer undan med att köra den här stilen därför att tidigare prejudikat plötsligt inte gäller, därför att det är Magdalena Andersson.
Det här är ju klassiskt kulturkriget, säga att den här tidningen ligger utanför min zon och då vad jag tycker ska vara den accepterbara zonen. Därför, det viktigaste är inte uppgiften utan avsändaren. Det är ju så kulturkriget går till.
Precis, liksom. Och jag menar, jag tror att ett skäl till att Magdalena Andersson är en sån populär partiledare är att hon kommer undan med det här. Alltså hade Jimmy Åkesson sagt så ja... Om det där står i DN, jag brukar inte ta DN på så stort allvar.
Men så säger han väl, gör inte det?
Ja, men då blir ju reaktionerna därefter, när Jimmy Åkesson säger sådana saker. Eller om Ebba Busch skulle göra det, eller så.
Jo. Men man behöver inte för ett dåligt prejudikat.
Nej, men så här, journalister har olika måttstockar, och de har en väldigt speciell måttstock för Magdalena Andersson, och vi ska alla känna stor glädje över att hon var Sveriges första kvinnliga statsminister, och så vidare. Och då tar politiker sig den här typen av friheter när de får de här silkeshandskarna?
Ni vet vad Olof Palme sa om vissa journalister som granskade honom, va? I sina gula betar eller kloakrotter och sådant. Ja, det var det alls skulle vi ha hört det. De hade ju dött i akut hjärtslag. Tove, vi avbröt. Du höll på att recensera debatten och var så positiva, så börjar vi prata Kvartal.
Ja, men det är helt okej.
Börja kulturkrigen.
Ja, vad tänker du om Magdalena Andersson? Jag dog inte direkt av hjärtslag över att hon säger så här, om jag säger så.
Nej, men alltså jag tycker att det blir så, alltså, ja, det blir bara tydligt det här, och jag tror att det kan ju folk se, det att hon undviker att ta i någonting som hon inte vill ta i. Mm. Och sen använder hon metoder för det, och varenda gång debatter lockar fram den sortens nästan ryggmärgsreaktioner, desto bättre, för det blir tydligt för väljarna.
Ja, precis. Det är ju inte till hennes, till gagn för henne gentemot medianväljaren. Liksom. Hon kan samla sin egen skara, men den som är på allvar intresserad av vad tycker Magdalena Andersson om det här får ju inget svar, helt enkelt.
Nej, det där det är ju ett dyngigt sätt att argumentera eller liksom icke-argumentera som man lär sig, ja, förmodligen redan på högstadiet, att det här är inte ett giltigt argument. Liksom. Det är antingen sant eller inte. Du ska inte gå på avsändaren. Mm. Jag blev bara lite besviken eftersom jag sett det byggas upp till ett enormt angrepp. Och, ja, att allt som står i en tidning inte är sant är ju faktiskt sant.
Ja, det är helt sant. Men jag menar så här,
det är inte relevant som svar på
det brukar
hur
Peter ibland säga så här,
alltså, i Malmö.
Bara för vänstern har gjort massa jävla korkade saker, måste ju inte vi göra exakt samma korkade saker bara för rättvisans skull, utan vi kan ju höja oss.
Nej, men jag tycker att det är ett problem att hon kör, jag känner inte till det, jag har inte bedömt det, men ad hominem på avsändaren.
Jo, det är, jag, men alltså politiker gärna politiker, liksom. Alltså, det är så det är. Liksom. Ja, vi ska vidare. Ulf Kristersson.
Förlåt, för bara, alltså, Mattias har ju skrivit om vad Magdalena Andersson sa om Lena Andersson. När hon gick på, minns du det?
Ja.
Ja. Det, och, så att det ligger ju liksom, det finns ju en förhistoria här av den här typen av angrepp på misshagliga journalister.
Fast det skamliga där var ju Göteborgs-Postens journalistiska haveri. Att man alltså, när... En kritiker skriver i medierna, Lena Andersson skrev då i medierna och kritiserade bland annat Magdalena Andersson för att överdriva och projicera om att det skulle ha uppstått någon svält på grund av att vi fått en borgerlig regering i landet. Och Göteborgs-Postens hantering av det var att, utan att höra av sig vad jag vet till Lena Andersson, låta Magdalena Andersson recensera Lena Anderssons person. Mm.
Okay. Så det var, till vad som har varit
nej,
svart,
nej. Men... att Magdalena Andersson gör det, det är ju ändå på fråga. Det här var framförallt ett totalt journalistiskt haveri från Göteborgs-Posten som fortfarande upprör mig, just för att det på inget sätt fick några efterspel vad jag vet.
Mm. Jag håller med dig, Paulina. Magdalena Andersson har ju ett demagogiskt drag. Jag tror att det ligger henne i fatet faktiskt, ganska mycket. Så att synden straffar sig väl i det här fallet. Men vi får se. Ulf Kristersson, statsministern, han inledde med att prata om att svenska soldater, svensk militär, hade skickat till Grönland. Att han pratade om mäns våld mot kvinnor, och han pratade om att det ljusnade i ekonomin. Hur skötte han sig, Tove?
Ja, men han är ju den vuxna i rummet, och det är därför han gör sig så dåligt när det blir så här, skjuta från höften debatter. Det här är ju, ja, ett format där han, tycker jag, gör väldigt bra ifrån sig, därför att han kommer med substans och han beter sig liksom, han är ingen bad boy. Så att han, jag tror att de som lyssnade till honom av hans egna kände sig trygga och nöjda med det som framfördes.
Som sagt, välkomna till Svenska Dagbladets ledarpodd. Hittills har vi hunnit klaga på snöröjning på Lidingö och hylla Ulf Kristersson.
Ja, det är du som ställer frågorna.
Men det är ju lite rart ändå med en partiledardebatternas älgvandring som sänds i SVT. Lite låg tempo och sånt där. Liksom. Jag blev väldigt glad att det hade högre tittarsiffror faktiskt. Mm. Det är lite rart.
3,5 timme tog det. Tove, såg du ju genom hela?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag tog en liten matpaus. Jag lyssnade också ganska mycket på, jag satt inte liksom och tittade hela tiden på dem, utan lyssnade också i radion. Då fick man i och för sig, jag hyllar ju SVT, eller SVTs beslut att sända detta utan mellanhänder i en ledare idag, men Sveriges Radio hade större behov av att så här, hjälpa folk igenom i sändningen, och det var ju så här, det är ju inte så som att det är en idrotts tävling.
Där man då, hade de kommentatorer?
Ja.
Hade de retorikexperter?
Ja, och det var liksom, och det är klart, det fanns, det blir ju tyst när de ska gå emellan och sådär, och då var jag, nu är den på väg fram, men det var också efter varje inlägg så berättade då programledaren vad som hade sagts. Så det är helt onödigt eftersom man hade hört
på riktigt?
Det. Ja.
Det är helt fantastiskt.
Och det gick, jag ska säga så här, då lyssnar man sig extra noga. Och i de allra flesta fall så tycker jag att det blev en rättvisande bild av vad som hade sagts. I något fall kände jag att nu berättar du lite för mycket om dig själv.
Okej. Okay. Jag har en fråga kvar innan vi går vidare. Simona Mohansson och Liberalerna som befinner sig i så ett elakt läge i opinionen, hur klarade hon sig?
Ja.
Aj då.
Hon klarade sig ungefär som i opinionen. Och sen är det är ju sådär, det är ju också otacksamt. Det är det minsta parti och sådär, så det är ingen som tar replik på henne. Mm. Och det handlar ju kanske dels om att timmen är sen, men också därför att det inte uppfattas relevant.
Paulina, nu hörde inte du på det här, men du har hört många politiker både hålla tal och debatter.
Ja, tyvärr.
Tycker du svenska politiker, är det särskilt intressant för väljarna att lyssna på dem, tycker du? Eller tycker du det brukar vara intressant?
Ja, det är ju intressant information att de inte är bättre än vad de är, kan man ju säga.
Okej, du tycker de är ganska dåliga på
att... Nej, men det är ju någonting med nivån. Om man slår över till en tysk debatt till exempel, det är ju något helt annat. Vi har fått ett sätt att prata som är väldigt så här...
Så, alla talar svenska.
Ja, det är som att man pratar till barn. Som väljarna är barn och sen så har man det så här... Och Nooshi Dadgostar bidrog ju sist till någon slags TikTokifiering när hon skulle liksom leverera snabba såna här TikTok-bara utbrott. Och det var liksom bara ytterligare ett steg i en utveckling som har pågått länge och inte varit särskilt kul.
Vad säger du, Mattias, överordnat
alltså,
om?
Ja, alltså nu, jag kan inte tyska så jag kan inte jämföra, även om jag har sett Friedrich Merz emellanåt. Han är ju rätt cool och sådär liksom. Mm. Men jag tycker det beror lite på genren. Jag tycker att Ulf Kristersson är som allra bäst när han får hålla tal. När han får ta ut linjerna, peka lite framåt och sånt där. Det är ju ganska känt sen länge. Så, och lika så, jag menar, Ebba Busch har ju både scenvana och star quality som hävdar sig väl på den internationella arenan. Sen med tanke på vem den internationella arenan domineras av för närvarande, så är det ganska svårt att inte hävda sig rätt bra ändå. Så jag håller väl inte riktigt med.
Tove?
Nej, men sen så tycker jag ju att det finns en poäng att visa upp så här ser det ut, att fler får se det. Därför att partierna försöker ju då, som varit inne på med sociala medier, så blir det ju korta, väldigt sådär snitsiga grejer. Och det riskerar att man får en bild av politiken som inte är sann. Det är också det att, men nu kunde de som satt och tittade, de kunde se att där sitter Jimmy Åkesson bänkgranne med Jamal El-Haj. Mm. Och det är liksom, de verkar kunna klara av det. Det är liksom väldigt... Ja,
det är inte som, var det Oli som flydde huvudstupa ur stinklåsen och sånt där?
Ja, men det är så här, det är odramatiskt och de måste få det att fungera. Och i utskotten så sitter de där jämte varandra och arbetar och får saker att hända. Och den bilden får man ju inte riktigt av de här utspelen när det handlar om att smälla i dörren och säga jag kan inte vara med dig och du får inte vara med och sådär. Det stämmer ju inte med hur det parlamentariska arbetet går till.
Nej, eller hur politiken är, för även inom partierna åker iväg till ett partikongress eller besök ett representantskap eller något sådär, då är det ju debatt som gäller. Då är det så att man pratar och man omväxlar och replik den och sådär. Så går ju idéarbetet till, Paulina.
Alltså, det där är ju intressant, för att den svenska riksdagen är ju väldigt speciell. Den är ju väldigt mild, just det här. Man sitter med meningsmotståndare. Vi har inte någon stor örn liksom på väggen, utan vi har minnen av ett landskap, den här fina väven. Det är ganska tyst, det är ganska tomt, det är ganska snällt. Och det, är så här, det finns ju en stor pedagogisk poäng i att visa upp det också. Det är ljus trä och folk är ganska snälla mot varandra överlag.
Mm. Okej, okay, då ska vi ta och gå vidare. Och då ska vi göra... Kort inrikespolitisk, liten mellanlandning. Finansministern hade pressträff i förmiddags om läget i svensk ekonomi. Var det någon som såg det?
Nej.
Återhämtning pågår, det ser ljusare ut, men det är ju politiska läget inger oro. Mattias, det var synd att du inte såg, för att vad Elisabeth Svantesson visade var exempelvis hur offentliga investeringar hade ökat. Det var någonting hon var ganska stolt över, att både infrastruktur och militärt och civilt försvar, och att detta var tecken på att Sverige är på rätt väg. Jag vet inte, är det ett tecken?
Det brukar man väl snarare ha som krisåtgärd, och det är klokast att ha som krisåtgärd.
Ja, de är ju föranledda av krisen.
Ja, exakt. Så som mått på att det går bra är jag väl inte säker på att det är. Dessutom, jag menar, mycket av det är militärt, det måste vi göra. Mm. Det är inte med ljusa tankar och fröjd i hågen vi rustar oss för det värsta som kan hända. Det är precis som att jubla över att försäkringspremien har stigit. Liksom. Så det var väl en lite märklig indikator. Det är lite grann... Alltså, det här har ju varit eftersatt i många år. Det är inte sånt man omedelbart vinner val på. Och det har förfuskats med allt från vägunderhåll till järnväg, vatten, avlopp. Allt det där osexiga som vi förväntar oss bara ska funka. Det har ignorerats i en massa år. Så en regering som tar ansvar för det, det är ju väldigt bra. Mm. Nu har man ju tyvärr inte gjort det på bekostnad av någonting, utan man har lånat så att man har till både nödvändiga investeringar, mindre nödvändiga investeringar och dessutom valfläsk. Men, ja.
Jag passar på att anmärka, när ni tittar sen på finansministerns diagram och grafer, jag var inte helt nöjd med dem. Det var en del fulingar där, det var lite brutna y-axlar. Oh. Och det var lite så här icke-inflationskorrigerade siffror när det gäller investeringar. Jag är ingen jättestor vän av sådana saker. Men i alla fall, det såg till hyggligt ut i ekonomin, och det bekräftas ju också från övriga bedömare och Konjunkturinstitutet och sådär. Så vi får se hur det går. Jag tror man skrev att 5 000 kronor mer har en vanlig familj i plånboken. Nu ska vi se här exakt. 5 000 kronor mer i plånboken varje månad för en vanlig familj 2026 jämfört med 2022. Inte heller korrigerat antar jag, men det är ändå en bit. Ska vi gå vidare?
Ja.
Då ska vi prata ytterligare ett kort mellanspel. Jag skickade ut en bild till er tidigare idag. Det kom ett förslag på hur nya Nobelcentret ska se ut. Det ska byggas i Stockholm. Tidigare var det på Blasieholmen, men så blir det inte, utan nu ska det byggas i Slussen. Jag har sett bilden, hoppas jag.
Ja, jösses. Mm.
Då vill jag höra vad ni tycker. Paulina, vad tycker du?
Ja, men man tar sig för pannan. Det är så dumt och så dåligt och i den känsliga miljön. Och det är så här, det är någonting i vår tid och med de politiker vi har och med de enorma egon till arkitektkontor som vi har och som vi lyfter fram. Det är någonting som inte blir bra.
Om du ska vara specifik i din kritik, vad är det du ogillar med förslagets gestaltning?
Ja, det är så här lådor som ser ut som en industribyggnad i Upplands Väsby. Okay. Som ligger på helt fel plats och på helt fel sätt. Det är helt groteskt.
Ser ut som Slough Trading Estate. Vad säger du, Mattias?
Jag är ju estetisk sosse.
Du gillar lådor?
Ja, jo, men jag har inte jättemycket emot det. Jag tycker det viktiga är att jag är jätteglad att det blir någonting byggt kring Nobel, att det får sätta sin prägel på staden. Det har varit igång så länge. Jag är mer nyfiken på vad som kommer att röra sig inne i lokalerna. Vi ska komma ihåg att det här är ett land av mörker, slask och snusk mesta delen av året. Så är det bara ljust och upplyst så kommer det se vackert ut ganska många delar av året.
Tove, vad är ditt omdöme?
Ja, nu är det ju en jättefin sol på den här bilden. Mm. Så att
och körsbärsträd.
Det brukar vara det på sådana här renderingar.
Och inte ens då är det riktigt snyggt.
Nej. Alltså jag skulle säga att jag är ju egentligen så, i grunden så är jag ju team Paulina när det gäller lådor. Men nu den är ju omgiven av andra lådor, så jag tycker att i helheten här så blir det inte så dåligt. Jag har ju fortfarande inte förlåtit de som ställde en stor låda och förstörde Vaksala torg där jag bor i Uppsala med det här stora konsert- och kongresshuset. För där ställer man ner i en miljö där det inte passade in. Men jämte de här husen som står där så tycker jag att det... Och sen är det, som det ser ut av skissen, så är det tegel. Tegel är ett jättefint byggmaterial och det är levande. Så att det väger upp.
Mm. Vänta på det, du ska få slutreplik, men jag ska bara hälsa från Peter. Väldigt snyggt hälsar han. Elegant blinkning till tegelhusen i Vinterviken. Mm. Har du läst den?
Ett, det är därför Peter inte får vara med idag. Två, det är så här, någon ska veta om att det är en blinkning till så här, det här med att man måste så här veta någonting hemligt, ha en hemlig nyckel för att förstå att någonting är snyggt.
Du är bara arg för att inte du har
nyckel. Nej, det brukar vara så här, det brukar vara ett jättebra tecken på att det är någonting som är off. Alltså, det här är så mycket, det här handlar så mycket om enskilda människors sociala positionering också. Alltså Gert Wingårds, det här katastrofen som man har byggt vid Liljevalchs, det måste också så här förklaras att egentligen finns det en idé här som du och jag kanske inte kände till, men om man känner till den här idén, då förstår man att det är jättesnyggt. Och så låter man ett magnifikt ego breda ut sig på det här sättet på en känslig plats, och så blir det som, liksom, som ett sår i stadsbilden. Och jag tror att man måste förstå det här just som att det handlar om social positionering och att veta och känna till någonting lite hemligt.
Men är det inte lika mycket social positionering att vara väldigt mycket emot det?
Nej, det är alltså så här, vissa estetiska grejer är ganska allmänmänskliga. Du behöver inte förklara varför vissa saker är vackra, därför att alla är överens om det. Det behövs inte någon information om att det här är en blinkning till det och så där, utan man vet att det är vackert. Och sen så finns det folk som hävdar att de tycker att köksfläkten verkligen låter jättetrevligt, och de tycker det är jobbigt när den stängs av, men de flesta känner ju tvärtom.
Jag tycker diskmaskinen är trevlig. Mm. Det är ett väldigt hemtrevligt ljud.
Mm. Men jag tycker det ser ganska fint ut.
Okej. Ni lyssnare får
förstås... Men då har du inte förstått den här signalen.
Ni lyssnare får kolla in det själva ifall ni ids bryr er. Själva ska vi ge oss ut i världen, och då är det som så ofta förr Washington och Donald Trump som utgör stoff och utgångspunkt. Vi har haft två texter i veckan om Trumps agerande, om jag rätt. Olle skrev under rubriken ICE förebådade ett skräckvälde. Bakgrunden är förstås den amerikanska kvinnan då, som sköts ihjäl av ICE förra veckan, var det väl? Jag tänkte vi ska ta det, men vi ska börja med kanske det mest akuta som händer nu, och det är de amerikanska kraven på Danmark och Grönland. Det var det ju så att Lars Løkke Rasmussen, utrikesministern, och Vivian Motzfeldt, som utrikesminister för Grönland, de var i Vita huset i veckan och hade ett möte. Det har ni säkert följt med. Jag fastnade bara väldigt kort för en kommentar efteråt. Jag vet inte vem som gjorde den eller om det kom från en anonym källa. Men det var någon i den danska delegationen som beskrev att de var lättade. Och det tycker jag var lite intressant, för man kom ingen vart. USA stod helt fast vid sina krav som är helt orimliga. Men jag tror de var lättade för att det liksom inte blev en sån här shitshow som det har blivit tidigare i Vita huset. Mm. Och det visar ju det liksom, vilken nivå utländska gäster...
Vad man ska göra förväntningarna.
Nej, men jag är osäker på detta, men jag fastnade just för ordet. Det gjorde lite ont i mig. Okej, de är lättade fast de inte har kommit någon vart. Ja, är det någon som har hängt med? Det här är naturligtvis mycket bizarrt. USA kan ju ha alla baser de vill på Grönland. De har haft tiotal som har övergett dem. Men nu slänger man in NATOs existens i potten i det här spelet. Tove, vad är det som pågår egentligen?
Det får du ta en egen podd om, tror jag. Men det är väl så här. Grönland är ju en smärtpunkt för Danmark. Vilket USA är väl medvetet om.
Ja, av historiska skäl, ja.
Ja, så det... Där trycker man ju och passar på och kanske också vet med sig att det är det av ett skäl, och det är inte så himla enkelt för Danmark att ha hittat rätt i den relationen. Så det finns ju där. Och sen har man då hårda fakta, detta stora område, 5 miljoner invånare och...
Det bor inte 5 miljoner invånare på Grönland.
Nej, i Danmark.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så att det är inte ett jätteland heller, men har denna så här, jättekoloss svåra band till. Så att här finns det ju inte, även om Lars Løkke Rasmussen kan komma ut och se bestämd ut, så är det ju ändå en så här, slags mask där också. De vet inte riktigt hur de ska hantera det här på ett bra sätt.
Mm. Vad tänker du, Mattias?
Det här är ju en sorglig fortsättning av att USA går inte att lita på, är inte den vän till Europa vi är vana vid att ha, som vi har byggt upp mycket av våra relationer på. När det tar sig så här konkreta uttryck så slås man förstås. Alltså det går emot väldigt mycket av liksom, tror jag, de flestas men inbanda tankevärld. Som sagt, USA har varit en vän. Danmark har varit en mycket nära allierad, ställt upp på USA väldigt mycket. Och även på Grönland där liksom allt har skötts gemensamt, och som amerikanska politiker också har påpekat att det finns absolut ingenting vi strategiskt skulle vilja göra som vi inte kan göra ihop med en vän. Men nu har man bestämt sig för av prestigeskäl att just vänner vill vi inte ha, de vill vi köra med.
Och det är prestige från amerikanska administrationen i det här fallet alltså?
Vad det är, men det är ju, de vill ju jävlas med alla som har varit deras partners förut. Och det ser vi ju, det såg vi ju i februari i NATO, det ser vi överhuvudtaget, det ser vi i polemiken mot Europas länder och sånt där. Och den här typen av krav är ju absurda, men de ingår ju i ett absurt mönster av maktfullkomlighet, och där det här är någon slags tv-lek för de inblandade.
Det är absurt då, som jag gång på gång fastnar på, för som jag sa tidigare, USA har varit på Grönland massor, de kan komma dit igen. NATO kan bygga upp massor med saker där, men det är liksom inte det relevanta, utan det är någonting annat här. Och det är ju det som blir så... Ja, Paulina, du vill säga någonting?
Nej, men med största sannolikhet så är ju resonemanget att Grönland har en liten befolkning, i hög grad socioekonomiskt svag, alltså det är en klassisk sönderslagen urinvånarkultur och med allt vad det innebär. Den dagen Ryssland eller Kina bestämmer sig för att Grönland är deras, så kommer de kunna, om Danmark säger som man säger nu, eller som det sägs nu, då får grönlänningarna bestämma. Ja, men risken är att grönlänningarna då går med den som går resonemanget. Risken är att man går med den som betalar mest, och det kan vara Ryssland eller Kina. Så att det är väl den kalkylen som finns i grunden. Den andra kalkylen är ju att Trump-administrationen har bestämt sig för att Europa är liksom gårdagens nyheter. Europa är försvagat, Europa har sina stora sociala problem, välfärdsstaterna är dyra, det här är ingenting att räkna med. Och sen så Trump har haft stora framgångar med sin egen oberäknelighet. Det är ingen som fattar vad han håller på med, och det har gynnat honom. Mm. Man vet inte, så här, folk vet inte vad nästa steg är, därför att han uppfattas som för oförutsägbar, och det har man, har han konstaterat att han har nytta av. Så det där är väl jag tror att det är så tankarna går, snarare än på något annat sätt.
Bra inspel alla. Jag känner att vi får, som Tove säger, får vi då reda ut här närmare i en särskild podd. Jag har upptäckt att det inte är jättemånga människor i Sverige som är väldigt duktiga på Grönland. Jag har letat efter detta för att ha poddar om det, men det verkar inte riktigt vara vår expertis. Vi återvänder då till USA. Det här andra jag sa, Olle skrev under rubriken ICE förebådar ett skräckvälde. Och det var ju så att ICE, det är då United States Immigration and Customs Enforcement. Det är en ganska gammal organisation, den kom till redan efter 9/11. Men nu har ju då Trump tagit den i sin tjänst för att verkställa hans allt hårdare jakt på illegala invandrare. Man har ju hittills i år, eller förra året under 2025, tror jag man grep 300 000 och deporterade dessa. Men det har också skett med en rad incidenter, och en av de värsta var ju då när en kvinna, Renee Good, sköts ihjäl. Ni har ju säkert sett filmerna. Mm. De här exakta omständigheterna väntar på att bli utredas. Men när filmerna dömas så skjuts hon ihjäl av en ICE-agent i sin bil när hon helt enkelt försöker köra ifrån dem, och hon skjuts och dör direkt. Han pangar rakt in i bilen helt enkelt. Om vi ska ta det, Paulina, vill du börja?
Ja, alltså det är så mycket som händer. Ser man den här videon, tycker jag är helt, det finns liksom inte, man kan inte göra någon annan tolkning än att det där var fel beslut från den här agenten, och att det är...
Ja, det är ju uppenbart.
Alltså så här, ja, och det som hände var ju att direkt så gick ju, bara några timmar efter det dådet så hade ju J.D. Vance en pressträff där han gick ut väldigt hårt och väldigt aggressivt och sa att medierna borde skämmas, så att det här var domestic terrorism, inhemsk terrorism menar jag, ursäkta.
Ja, han tog ju heder och ära av offret också.
Ja, och hon var så. Mm. Så att man var stenhård där bara inom några timmar med det här då uppenbart felaktiga narrativet. Och sen så kan man sätta det i ett större perspektiv. Alltså det är ju en kamp i USA där det är inte bara höger som har förändrats, utan vänster och höger har bytt plats på något sätt. Det som har varit en grundpelare i vänsterns syn på amerikansk politik och samhällsliv under de senaste 70 åren, det har varit att federalstatens primat, medan delstaters självstyre har varit mer en libertariansk eller högertanke. i migrationsfrågan så har man bytt plats här. Att högern hävdar det federala och nu ska vi ha det så här, medan liberala delstater säger nej, vi ska bestämma själva. Så att det är en ny typ av konflikt som har uppstått.
Ja, men det är mycket god poäng. Det har inte lyfts så mycket i den här debatten hittills. Tove, vad säger du om det här ICE-skräckvälde?
Jag tycker att en viktig poäng som Olof tar upp, det handlar ju just det som Paulina var inne på. Alltså det, Vance går ut, men också hon då, Kristi Noem, som är ministern för inrikessäkerhet. Och går ut väldigt hårt och väldigt tydliga. Och där det effekten kan bli att också massmedierna används som ett verktyg för att förändra spelplanen. För att när du tar en sån tydlig motbild till någonting, då har du plötsligt skapat två sanningar. Och då kommer du kunna driva journalistiken till att säga att det finns olika synsätt på det här, eller det finns olika perspektiv. Så att det finns ju...
Det gör det i för sig oftast. Så att,
det gör det oftast, men det, ifall den ena är en tillskapad, en wag the dog, liksom, då riskerar du att...
Då ska man inte hamna mitt emellan.
Helst inte. Nej. Och den spaningen tycker jag är viktig att ta med.
Mattias, vad tänker du om detta?
Nej, men precis som säger, alltså det är ju en tragedi. Och fick tyvärr inte vara en tragedi på grund av hur den hanterades av administrationen. Istället blir den dödade angripen, förtalad. Och vad som skett är man inte intresserad av att utreda, utan av att ta kontrollen över för att mörklägga. Man slår fast redan från början att det här var ett helt korrekt agerande, många som hejat på. Det fanns, när Charlie Kirk sköts, så fick man ju ändå leta lite grann för att hitta folk som då sa ja, jag kommer inte att sakna honom eller något sånt där. Men här var det en flock som liksom uppmuntrad av administrationen direkt från politiken att det här var rätt som skedde. Och som har följt i granskningen, den här typen av vårdslös våldsamhet är ju ingen enstaka händelse, utan det är ju en del i hur den här snabbrekryterade, oerfarna, outbildade och på många sätt våldsförhärligande organisationen byggts upp. Och det är det här som är så oerhört elakt när liksom någonting blir gränslöst och riktas. Liksom. Det är det. När man kan definitivt, nu har både höger- och vänsteradministrationer agerat mot illegal invandring. Den är ju just illegal. Liksom. Alltså, men liksom, får man använda vilka metoder som helst här? Det är ju det som vi ser implementeras här mer och mer. Och det är inte ett fåtal skott. Det är inte ett fåtal övergrepp. Det är människor som man inte vet vad de är, som man inte kan redogöra för. Och nu sköts även en person som inte skulle ha berörts av de här åtgärderna. Så det här är en maktutövning som i grunden är väldigt osund.
Jo, men den aspekten, men sen tänker jag också det Paulina säger, för att ska man vara lite cynisk här, att amerikanska myndigheter tar ihjäl folk ibland, det sker ju tyvärr och det är så. Men det är alltså så här, särskilt i USA där medborgarens rätt gentemot staten alltid har varit så grundläggande, så är inte reflexen, det är fruktansvärt som har hänt, det måste vi utreda och så kan det vara si eller så, något sånt, utan vad man gör är det som Paulina beskrev och även Tom, att man direkt säger att det här gick till på helt rätt sätt, fast alla kan se att det inte gjorde det. Och att personen då närmast förtjänade att helt enkelt avrättas. Det är ju, den reaktionen är ju För det är den som man får en att falla ur stolen lite. Liksom.
Ja, men den är ju då ett del av hur hela den här organisationen har skapats och uppmuntras. Den är ju inte uppbyggd för att ha några spärrar. Det är tungt beväpnade män som inte har någon utbildning varken för uppdraget eller för att vara tungt beväpnade. De går omkring maskerade på amerikanska gator. Poliser är inte maskerade. Poliser är utbildade i flera år. Poliser har ett regelverk att förhålla sig till just för att undvika och erfarenheten för att just undvika att situationer eskalerar och att det tyngsta våldet tas till. De gör det när det är nödvändigt. Det vet alla erfarna att liksom det är det sista, inte det första du börjar vifta med. Här har du ju liksom amatörer som viftar med vapen det första de gör.
Mm. Vi fortsätter följa det. Läs gärna Olles text. Vi ska gå vidare. Göra ett kort nedslag, någonting som naturligtvis är oerhört betydelsefullt. Vi ska inte prata om det så mycket idag, men Iran, att vi ser vad som har hänt där. Vad som verkar ha skett då är ju att regimen reagerar med en fullkomlig hänsynslöshet och en fullkomlig desperation på protesterna, och det är ett mycket, mycket, mycket stort antal döda. Det är oklart, men det har ju talats om tusental och tiotusental. Ja, vi har poddat om detta i veckan, men det är ju naturligtvis att följa någonting för framtiden. Det kan ju noteras att Donald Trumps aktion som då skulle komma för att skydda det iranska folket än så länge har uteblivit.
Ja, där var osäkerheten inte tillräckligt.
Precis. Vi ska vidare. Och att vi är korta här med Iran, det beror förstås inte på att vi inte bryr oss om frågan, men att vi just nu inte hade så mycket att säga om det. Vi ska gå vidare. Mattias, du har skrivit om handelspolitik och livsmedel i veckan. Och det är det här Mercosur-avtalet som jag tror en del bara har hört talas om.
Förlåt.
Paulina börjat slänga saker i golvet här inne i podden.
Ursäkta.
Nu skulle vi prata tullar, och då blev Paulina så
här. Det var för att Mattias fick prata, och inte jag.
Mm. Paulina, vad säger du om Mercosur? Mattias, vad har du att säga om detta?
Det är ju intressant att du säger livsmedel, därför att det är bara en liten del av ett frihandelsavtal som förhandlats då med fyra större marknader i Sydamerika.
Ett jättelikt avtal.
Ja, tror det omfattar 700 miljoner människor totalt sett. Och det öppnar upp, det är typiskt för en sån här typ av handel som när man väl har infört den sen så blir den fullkomligt självklart. Det var lite som när vi gick med i EU och det fanns en massa farhågor, men jag tror väldigt få hade velat lägga dubbla andelen av hushållsbudgeten på ett sämre matutbud som vi hade innan. Och det blev inte slutet för vare sig det svenska eller det europeiska jordbruket heller. Och nu vädras liknande farhågor om det här. Det har fått stor uppmärksamhet trots att liksom, väldigt mycket, alltså odlar du kaffe eller apelsiner i Sverige så ligger du ju risigt till. Därför att importen därifrån blir billigare. Och det slår ju inte ut någon. Det är bara bra för svenska hushåll och konsumenter. Sen kommer vi kunna köpa kött därifrån. Där finns en massa kvoter och sånt där. Jordbrukslobbyn har ju lite grann, särskilt från franskt håll, tagit liksom stryptag över den här processen.
Det finns ju något som heter känsliga varor, bland annat nötkött finns ju undantaget där.
Exakt. Och väldigt mycket kommer att ta, alltså det groteska är ju, det här är liksom ett avtal som i princip alla tjänar på, som liksom miljontals människor kommer att gynnas av. Som ändå har dragit ut så på tiden att det började förhandlas 1999. Det var klart 2019 i princip. Sen har det ändå tagit 7 år, det kommer att ta några år till, och sen kommer det att ta ytterligare upp till 15 år innan delar av avtalen som anses känsliga och sådana där ens är implementerade. Det tar alltså en halv livstid för ett frihandelsavtal av den här typen att komma till stånd. Och det har ju då vår handelsminister Benjamin Dosa varit pådrivande i, dels att få det här till stånd. Alltså det är en praktisk åtgärd som kommer att göra skillnad för svenska hushåll på olika sätt. till det bättre. Men nu är plötsligt ingen intresserad av de här stigande matpriserna som
alla... Jag har ett minne att det...
Ja, exakt. Det talades ju om det i väldigt kraftfulla ordalag från oppositionen här om veckan faktiskt. Men nu... Så det är de borgerliga partierna som har drivit på. Tyvärr både SD och Rödgröna som har satt olika käppar i hjulet. Och Benjamin har framförallt drivit på för att det i framtiden ska finnas liksom ett snabbspår, så att det inte behöver ta riktigt en halv livstid för sådana här avtal att komma till stånd. Och det tycker jag är utmärkt.
Vad tänker du om kritiken? Jag vet inte om du hörde podden igår. Då var ju Palle Borgström från LRF med och lyfte... Hörde du vad han sa?
Men jag har tyvärr inte hunnit lyssna, men jag har sett lite grann. Jag tycker ändå att svenskt jordbruk hamnar hyfsat rätt. De förstår ju, det finns definitivt saker som oroar dem att behöva liksom konkurrera med någon som inte alls följer samma regelverk och liknande.
Och ett sämre regelverk också.
Ja. Det är klart liksom att det blir ju känsligt, men det är ändå, det är omgivet med hängslen och livrem i det avseendet, så jag tycker den aspekten har överdrivits. Men framförallt alltså vad svenskt jordbruk behöver, det är ju dels en del av det här frihandelsavtalet som faktiskt är möjligheten att sälja till andra marknader, att vi ska kunna göra det vi är bra på.
Kommer argentinarna köpa svensk biff, tror du?
Sveriges största livsmedelsexport, det är sprit. Det är alltså ett påslag på, jag tror det är tusental i procent marginaler. Det är så oerhört mycket bättre
bästa
än att tugga
att
i sig säd. Ja. Och det är ju också det här...
Och låt Warhol fixa reklamen så blir det... Sorry.
Ja, exakt. Så alltså just det här att hitta möjligheterna att sälja är liksom, ja, det är både svårare och lättare än du tror. Det går inte att planera riktigt, men finns marknaderna som finns möjligheterna, och där ser ju ändå de flesta att där finns fler möjligheter än i att liksom skydda allting till varje pris.
Mattias skämtade ju tidigare om att ingen i Sverige odlar apelsiner eller kaffe. Den som skulle ha gjort det i så fall, det är ju Tove. Det är möjligt att du gör det också som en liten hobby. Ser du fram emot lägre matpriser nu?
Ja,
eller är du en sån som bara köper svenskt?
Nej, jag försöker köpa det som jag tycker känns bäst. Nej, men jag tycker att det är bra av flera skäl. Men både för att... Det är så här, en bra idé som funkar, som ger bra effekter i praktiken. Det är liksom en bra princip, ska jag säga, som ger bra konsekvenser i verkligheten. Det är inte det sämsta.
Är det här en god nyhet om Marcus Söder-avtalet är hamn?
Ja, det är en god nyhet.
Det är flera avtal på gång.
Ja, och det har det som sagt varit länge. Det här har varit på gång sedan 1999. Så det viktiga är ju också att få dem över mållinjen. Och där är det, alltså det ska inte underskattas hur viktigt det är att ha regeringar som faktiskt jobbar för det här. För det är politiskt fotarbete, och precis som motståndarna är väldigt bra på att mobilisera, så behöver ju också anhängarna bli bättre på att heja på.
Vi ska vidare. Backa hela vägen om kön, Kristersson, löd rubben på en text som skrevs i veckan. Och det var Paulina som då höll i pennan, eller i tangentbordet. Och då förstår ju alla att det handlar om den här nya lagen som kom förra året, som gjorde det lättare att byta juridiskt kön. Den var ju omdiskuterad då, och diskussionen har fortsatt. Paulina, varför ska Kristersson backa?
Har du hört talas om Sun Tzu?
Ja, jag vet att du citerade, och jag har faktiskt inte läst honom, men det har jag börjat göra nu. Mm. Och det är en ganska kort bok jag upptäckt, men jag antar att man ska meditera väldigt länge över varje liten punkt där.
Precis, den här boken ska då vara skriven av en kinesisk general på 500-talet.
Jag kände direkt igen mig så här, att om du har 100 000 man så måste du försörja dem medelst...
Jag har uppfattat att du är lite manipulativ idag, att du har så här...
Nej, det är gamla vanliga Machiavelli.
Precis. Nej, men Sun Tzu, han skrev en sak i den här boken som inte jag läst, men jag kände till det här citatet, och det är: bygg din motståndare en gyllene bro att retirera över. Mm. Och det är ett annat sätt att säga då att när din motpart går över gränser, så ge honom en möjlighet att backa utan att det ska se ut som att han utan att han ska se ut som en förlorare.
Ja, precis, så han inte kämpar i sista man och förstör för alla.
Ja, precis. Vi har pratat om könsidentitetslagen förut, alla vet vad den handlar om. Alltså i somras så fick Sverige en ny lag som innebär ett grundskott mot tanken att biologi och kön hör ihop. Att man ska betydligt enklare kunna byta juridiskt kön. Man ska kunna byta tillbaka. Och sen så sänkte man åldersgränsen till 16 år med föräldrars godkännande.
Ja, det vi pratar om. Och du var kritisk då och du är kritisk nu.
Ja,
är du mer kritisk nu?
Tidöväljarna är också jättekritiska. Och sen så har det ju kommit nyheter under julhelgen som har liksom belyst hur komplicerad den här frågan egentligen är. Alltså det, först så kom det nyheterna om en man som mördat sina två barn och nu bytt kön och ska ha flyttats till en kvinnoanstalt.
Mm.
Och det andra är ju det här Rönningemordet där förövaren inte bytt juridisk kön, men som liksom efter den händelsen så behövs det inte så jättemycket fantasi för att förstå vad den där lagen ändå kan ställa till med. Så att det är mot bakgrund av de här två sakerna då.
Så, de ger dig rätt, menar du?
De två sakerna, det är mot bakgrund av dem som man ska förstå att Ulf Kristersson nu har byggt sig en gyllene bro som han backar över. Det var det som var kopplingen.
Mm.
Han skrev i tisdags tillsammans med Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att man nu planerar en översyn av den här könsidentitetslagen. Och då, det är lite ovanligt att man inför en lagstiftning ena dagen och sen berättar att man ska göra en översyn kort efteråt. Men det man gör, alltså det som den gyllene bron här består i, det är att man påstår att det här egentligen är en planerad översyn och att allting egentligen går enligt plan och nu ska man bara så här kolla om allting fungerar som det ska. Och man säger att det biologiska könet ska avgöra fängelseplacering, eventuellt få större betydelse i idrottssammanhang och att man ska begränsa dömda brottslingars möjlighet att byta kön.
Mm.
Men just det här att det är ju lite periodiskt att så här, det är ju fortfarande så att man måste förhålla sig till saker som var precis lika förutsägbara för ett år sedan.
Okej, men politikerna gick bort sig, men nu håller de på att hitta rätt igen.
Nu klapprar den här bron av de här hovarna från... Ja.
Vad tycker du över det, Mattias? För eller mot lagen och vad bör regeringen göra?
Jag vet, alltså jag var väl inte övertygad av någon deras sidan där, men jag nog trodde jag att den här typen av undantag som ju har diskuterats i både USA, Storbritannien och annat i just den här infekterade debatten, det har ju skjutit in sig på just orättvisan i idrottstävlingar och liksom
fängelser.
Mm. Att inte det ingick. Därför att där tycker jag att kritikerna har sina starkaste argument. Sen liksom tror jag att alla också är rätt ense i att de som verkligen har behovet av det här, de vill man ju inte ställa till ytterligare krångel för. Däremot så den här överbehandlingen som har skett särskilt på unga flickor, den är ju oerhört problematisk, men den påverkades ju inte av lagen, utan det är ju en vårdfråga framförallt.
Vad tycker du, Tove?
Jag skrev ju mot den nya könslagen därför att jag tyckte att det var förhastat och forcerat, och det tycker jag att man kan få rätt i nu när man konstaterar att det finns allvarliga saker med den som borde ha funnits med från början, och det handlade, som jag uppfattade, mer om en vilja att signalera en progressivitet än att verkligen åstadkomma det Mattias efterfrågar, som jag också efterfrågar, men som inte den nya könslagen var ett svar på.
Får jag fråga, det här med att man får byta namn hur som helst, hur många gånger som helst är det väl nu för tiden?
Mm.
Är inte det lite underskattad reform i sin konstighet?
Det är nog precis som med bil... register och sånt där. Liksom, plötsligt kan du registrera 500 bilar och så får du målvakter och sånt där.
Mm.
Det är en sån här... Man tänkte liksom att vilket är helt rimligt, att inte hålla på och skapa byråkratiskt jävelskap för någon som av olika sätt vill byta namn. Det finns ju folk som har gift sig och sånt där. Det är jättekrångligt plötsligt för att, för det går emot någon lag. att förenkla det är ju högst rimligt, men om dömda brottslingar ska kunna byta namn 17 gånger och vartannat år, det är kanske inte riktigt det man var ute efter.
Nej, Expressens ledarsida skrev om det där för något år sedan, och då var det ett fall att man hade tagit över ett företag från en ostraffad person och bytt till den personens namn. Mm.
Jag skrev om det.
Ja, du skrev.
Jobbade du på Expressen då?
Ja, men så här...
Det blir ju något knepigt här.
Man behöver ju inte vänta tills det fallet inträffar. Man kan ju förstå det.
Mm. Fast kriminella är ju duktiga på...
De ligger steget hitta, före. Ja.
Jo, men just det här. Låt inte människor byta namn och personnummer fram och tillbaka hur som helst. Det är så här...
Ja. Bara en fråga, Paulina. Jag vet ju vad du tycker och tycker du nu då. Men tycker du verkligen att de här casen har förändrats så jättemycket i sak? För jag menar, Rönningefallet, då var det ju inget juridiskt könsbyte. Och det andra fallet, det är väl kriminalvården som avgör hur det där ska bli på bästa sätt för alla och sånt där.
Alltså Rönningefallet är ju... Det har gått så fel på i varje steg.
Ja, det håller jag med
om. Men den här mannen har då bland annat skaffat sig skyddad... Han har fått skyddad ID av myndigheterna. Ett annat sätt att sopa igen spåren efter sig om man är en dömd pedofil barnkidnappare vore ju till exempel då att byta kön. Även om det går att leta rätt på vilken identitet det är frågan om, så försvårar ju det såklart för omgivningen. Det är ju helt uppenbart.
Jo, jag förstår risken, men det hade ju inte skett i det här fallet.
Nej, men precis. Men jag sa ju det att det inte hade skett, men att man behöver liksom inte längre... Efter det fallet behöver man inte så mycket fantasi för att förstå hur det kan gå fel och hur det kan utnyttjas. Men en viktig sak här är ju att det är jätteviktigt att ha respekt för den lilla grupp som är svårt utsatt och som lider av könsdysfori. Men det är också viktigt att ta ansvar för den större grupp idag, unga tjejer som drabbas av den här sociala smittan som det är. Och social smitta är ett begrepp inom psykologin, och det finns många dokumenterade fall av social smitta inom historien, och det är, så här, det är ett känt fenomen. I riksdagen stod en moderat som, jag minns inte vem det var, men som ansvarade för den här debatten när lagen klubbades, och påstod att social smitta, det fick man inte prata om, för det var fult och det var liksom begått att prata ens om social smitta. Så att Moderaterna har en läxa att göra här. Och jag menar, de här tjejerna, det är inte så här, oj då, det är lite synd om dem, utan det är alltså tjejer som över hela västvärlden har gått hela vägen till stympning och till sterilitet. Det är så här, det är ett enormt övergrepp.
Du pratar som en sann folkpartist, det finns olika storheter här som ska vägas mot varandra.
Men apropå det, just det här med alltså hemlig identitet, och jag tycker det illustrerar lite grann, för alla inser att det finns ett behov av just att kunna få hemlig identitet, men det missbrukas ju också. Ja. Och det behöver ju definitivt också, och det visar ju att alltså, om alla de här systemen behövs ju ses över när de missbrukas, så att liksom den risken minskar. Och det går inte alltid att förutse. I efterhand verkar det självklart att självklart kommer kriminella också försöka det här. Ja.
Jag minns att vi hade den här debatten för mycket, mycket länge sedan. Det var ju när Sverige försedde den spiondömda Stig Bergling med en helt ny identitet och ny pass och nytt namn och sådär. Medan han fortfarande var i fängelse.
Var det Stig Sandström?
Eugen Sandberg kallar han sig. Varpå han då första bästa permission naturligtvis tog sitt nya pass och reste iväg till Moskva. Och då minns jag också att det var en diskussion om det här. Tove, du vill säga någonting? Sen får vi gå vidare.
Ja, nej, men jag tror att vi kan förutsätta att alla våra system kommer att försöka utnyttjas. Det var också justitieminister Gunnar Strömmers tydliga besked i Sälen när han höll sitt anförande där. Och det är ju så att de här gängen som vi fortfarande kämpar mot går systematiskt igenom varenda del av systemet och kollar vad finns det blottor. Och då kan man ju... Alltså,
att fan, de borde bli jurister.
Ja, faktiskt. De borde använda kreativiteten till det. Men det kan vi räkna med. Och idag så kan du få skyddad identitet om du har en hotbild mot dig. Och det har de flesta i de här gängen. Det kan man tänka sig. Och då kan man tänka sig att eftersom 9 av 10 som till exempel blir inlåst med sluten ungdomsvård sen återfaller i kriminalitet, så har de då, som läget är nu, då ännu fler redskap att fortsätta med detta. Så att det här är verkligen ett nytt tänk som vi måste göra. Vi måste utgå från att alla system kommer att prövas att missbrukas, och det måste vi liksom också spärra för när vi designar dem.
Är det här med i krigskonsten, att utgå från att alla system kommer att
utnyttjas? Det vet ju du som har läst den.
Hörrni, vi ska vidare. Och då kan jag konstatera att det som vanligt har poddats i veckan. I måndags pratade vi Iran och utvecklingen där. Alireza Akhondi och Ardavan Khoshnood var här då. Mycket intressant samtal, rekommenderar jag.
Det var jättebra.
Ja, det tyckte jag också.
Mycket bra, ni hör. Hela redaktionen, 66% av redaktionen har lyssnat. Tisdags pratade jag med Jan Jörnmark och Lennart Weiss om riksintressen och planprocesser.
Också fantastiskt.
Ja, visst var det för att vara om riksintressen. Mm. Det låter ju som det där som enbart Peter Wennblad orkar hålla ögonen öppna, men det var väldigt, väldigt bra. Onsdag pratade vi Folk och Försvar. Det var Mikael Larsson från Centerpartiet här och Mikael Oskarsson från Kristdemokraterna. Så hade vi med oss Amanda Wollstad också från Svensk Tidskrift. Igår pratade vi då Mercosur-avtalet, som sagt. Då var Palle Borgström från LRF med och Benjamin Dosa också. Med vilken blandning, där saknades varken kaffe, grädde eller Galliano, tycker jag. Rättelser har vi några. Vi har ett förtydligande. Nyordet bratta dök ju upp förra veckan, ett ord från 1989. Det var ett svenskt ord för visselblåsare och vi var lite osäkra på etymologin där. Men en vaken lyssnare hörde av sig och påpekade att ordet syftar på Ingvar Bratt på Bofors, som var den som läckte till journalister om att hans arbetsgivare sålt vapen till olagliga länder. Det är till och med en lag om detta som skyddar sådana uppgiftslämnare. Lex Bratt. Paulina, lyssnade du förra veckan?
Nej, det gjorde jag inte.
Vi pratade Vogue-höger och sådär, vad som är Vogue. Och jag måste bara säga, igår när jag helghandlade, ibland är jag väldigt försigkommen och gör det där på torsdag, när jag stod vid chipshyllan så var det en ung man som sa till sin flickvän så här: jag vill inte ha några jävla Vogue-smaker.
Och chips. Mm-hmm. Är det om den här rödhåriga...
Nej, vi var framför OLV och Estrella, så jag undrar, kan Vogue ha blivit något så här nytt? Eller sånt där, liksom.
Ja, precis. Ja.
Och flickvännen var inte så jättenöjd, för hon klarade, du tycker ju inte om någonting, inte ens grill.
Allt efter dillchipsen.
Jag hörde ett likartat samtal för många år sedan när jag stod och tittade in i en juvelerares skyltfönster.
Som man gör.
Och då var det en kille och en tjej som stod och tittade, och killen började försöka förklara för tjejen att säga, ja, men det här med diamanter, det är bara en social konstruktion som De Beers kom på och sen lyckades sälja in. Och jag tittade på dem och så såg jag att hon var inte, hon tyckte,
nej, hon var inte där.
Hon gillade inte alls.
De var inte på samma plats.
Jag förstod vad han försökte göra, men det funkade inte alls. Det brukar jag tänka på ibland.
Vi går vidare så länge medan Paulina tänker till mitt favoritmoment. Det vi kallar svar direkt. Ett ungt och pikt moment som ständigt sticker fram näsan för att lukta sig till svagheter bland mina kollegor. Det handlar ju om att lik professor Sundelius hålla upp ett raster där idioterna, lathundarna och svamlarna fastnar. Eller överförd bemärkelse, där de tvehågsna och folkpartisterna kan identifieras och rensas ut. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna och ber dem svara om de är för eller emot, eller om de säger ja eller nej. Och snabbt som attan ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja. Mm.
Härligt på temat. Det ska bli lättare att ta reda på vad ens kollegor tjänar. Detta föreslår regeringen och motivet är att öka jämställdheten i arbetslivet. Detta kunde jämställdhetsminister Nina Larsson berätta i veckan. Vad det konkret handlar om är att arbetsgivaren på begäran av en arbetstagare ska lämna information om genomsnittlig lön för alla andra arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete. Så tycker regeringen. Vad tycker vi? Rätt att få veta vad kollegorna tjänar. Är vi full mot? Kära svar direkt.
Mot.
Ja, under de formerna.
Mm, okej, okay. Då får du plädera för det.
Nej, men jag gillar ju inte att alla personuppgifter ligger googlingsbara. Och där, så här, man vet ju redan vad alla tjänar.
Okej, okay, så de går till Ratchet.
Om de inte är kriminella och skyddar dig.
Det finns andra tjänster än Ratchet man kan använda också.
Men om det är så att arbetsgivaren får liksom ange på det där sättet, det tycker jag låter ganska rimligt.
Okej. Okay. Fler ska kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Detta skriver Amanda Lind och Ulrika Westerlund, språkrör respektive rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet på Dagens Nyheters debattsida. Detta för att en del brottslingar lider av så svår psykisk sjukdom att rehabilitering inte är möjlig inom överskådlig tid, och det är därför motiverat att hålla dem borta från allmänheten. Nu vill man ha översyn av lagen så att fler kan dömas till just rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Så tycker ni? Tycker de? Hur tycker vi? Fler till rättspsyk. För eller mot, gälla svar direkt.
Jag är nog försiktigt för.
Ja, om det, alltså, Och om utgångspunkten är att det, folk inte döms till det som borde göra det idag? Alltså.
Idag så är det ganska höga krav. Mm. Det är ju närmast oftast då psykoser det handlar om. Mm. Inte att man har en mer allmän störning liksom. Ja, det var lättare förut, tror jag, så att säga. Okay. Vilket innebär då att man, personer som är ganska svårt psykiskt sjuka sitter i fängelse och sen släpps man ju efteråt. Mm. Fast man fortfarande kan utgöra en fara, så att säga.
Rönninge och så vidare.
Ja, det är väl ett mycket bra exempel.
Ja, ja, men just den här övergreppspersonen, där har vi ju nu en sån här lag som är liksom att man ska kunna låsa in folk också efter straffets utgång. Det är ju lite grann kompensation för att man inte har den här inskrivningen. Sen fanns ju problemen tidigare när man tog in ganska, när trösklarna var låga, då var det ju många som kom ut. Och,
de var inte så sjuka egentligen.
Nej.
Mm. Men det är ju så, det var det visade sig, en del sexualbrottslingar är ju jävligt farliga. Ja. Det vet vi, alltså de är helt livsfarliga för samhället och då kan det finnas anledning att titta över saker.
Mm. Ja, alltså man har ju gjort åtskillnaden så här, är du skyldig för ditt eget beteende? Är du ansvarig för ditt eget beteende? Då är det finkan och då släpps du när du ska släppas. Eller så är du så psykiskt sjuk att du inte kan hållas ansvarig och då kan du hållas inlåst. Det behöver inte, man behöver inte vara så binär på det sättet.
Hörrni, vi tar den till. Vi kräver ett identitetsskydd mot deepfakes. Så skriver tre socialdemokratiska europaparlamentariker på Aftonbladets debattsida. Orsaken är att den nya tekniken används för att framställa avklädda eller pornografiska bilder genom AI. Nu vill Helene Fritzon, Adnan Dibrani och Evin Insir, samtliga alltså Socialdemokraterna, göra det olagligt att utan samtycke använda någons bild eller röst i AI-genererat innehåll. Så tycker de. Hur tycker vi? Förbjud mot deepfakes, ofrivilligt så att säga. Är vi för mot? Jag svarar direkt.
Mot.
Förbjud sociala medier för barn och unga. Så utsätts inte de för... Alltså, okay. Det är en ganska stor sak att ställa sig inför när man är ung. Mm.
Tove?
Jag vet att jag hela tiden kvalificerar mig för att bli veckans folkpartist. Men jag får så här följdfrågor. För att det är en sak om så här, vad du använder det till. Du måste ju kunna tillåta satir. Och då blir frågan, var går gränsen för satir?
Satir är allting P3 gör. Det som inte görs P3 är aldrig satir.
Jaha!
Nej, naturligtvis. Det är ju uppehålla så här. Ska man inte få rita karikatyrer på politiker? Mm. Liksom, eller sånt där. Okej, okay. Då fick vi lite oklara svar där. Men vad sa du förresten, Mattias? Du var mot.
Ja, och av just, alltså jag tror att det täcker. Jag förstår vad man vill komma åt. Och där tycker jag att Ebba Busch skötte det utomordentligt genom att liksom gå ut och konfrontera det här beteendet istället. Och möjligheterna att till exempel göra det på sociala plattformar och liknande. Så tycker jag att man ska gå tillväga snarare än med lagstiftning.
Här finns ju också ett historiskt prejudikat. Är det någon som känner till det? Det var ju någon porrtidning som på 1900-talet,
ja,
satt ihop bilder.
Svenska Hustler var det, va?
Det var det, precis. Med kända politiker, ja, och så. Polina, bara något som du stötte på när du pluggade?
Nej, precis. Det var någonting. Ja. Alltså jag känner,
jag minns faktiskt inte vad som hände.
Jo, men... jo, de blev fällda. Mm. Och det var ju liksom...
Det var ju inte direkt AI man använde på den tiden.
Nej,
det var väl klipp,
nej,
och klistra.
Ja, ja, det var ju väldigt tydligt klipp och klistra och sånt där. Alla blev arga utom Bert Karlsson som tyckte att det där var ju bättre än jag ser ut i verkligheten.
Ja, där var det var en porrstjärna som blev förbannad över att man satte Bert Karlssons huvud på.
Ja, 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 det var Ian och Bert som så att säga tog tag i saker.
Hörrni, vi tar den sista. Ikeas klassiska påse, den blå, Frakta, riskerar att försvinna. Ja, den nyheten möttes vi av veckan efter att företaget på sin hemsida listat just Frakta som utgående produkt. Bestörtningen var förstås stor över att svenskarnas favorittvättstugepåse riskerade att bli historia. Men inte bara tvätt som bärs i Frakta. Det är mycket hästfolk som har reagerat. Det verkar som det är populärt att använda kassarna till hö, sa Joakim Borgud, presstalesperson för Ikea. Hästfolket oroat, vad tycker ni? Frakta utgår. Är vi för eller mot? Jag lade svar direkt.
Mot.
Var det inte så att Balenciaga gjorde en... Eller vad är det här, ett internetskämt? Jag har för mig att Balenciaga gjorde en påse som såg ut precis sådär. Det var mycket dyrare.
Jag har sett designer som har använt det för att göra snygga liksom, klädkreationer.
Mm. Paulina, vad tyckte du? Var du för eller emot?
Du märkte inte att jag försökte ducka frågan?
Ja.
Okej, du var för att
koppla det där. Du, vad är Ikea? Eller?
Ja, precis.
Jag kan omedelbart lugna alla fraktanhängare, varav vi har många här, att IKEA dementerade denna nyhet igår. Mm. Frakta ska inte utgå utan bara uppdateras, och en ny Frakta ser snart dagens ljus.
Är det lite som med trillingnöten som alltid är hotad?
Ja, eller när Stålmannen dog, eller när New Coke eller något sådär.
Hedengrens konstruerades.
Det är ett PR-trick.
Det är det. Vi går vidare. Det blir dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Ännu ett ungt och starkt moment. Vitalt, skulle jag säga.
Woke.
Ja, kanske till och med det. Det började ju en gång i tiden med att jag gjorde, ganska spontant och som ett skämt, en liten miniversion av På spåret för mina kollegor. Det är ju så att de som tycker som oss blir ju inte så ofta inbjudna till den typen av public service-program. Så jag tänkte att för skojs skull så startar vi ett eget. Och sen dess har det ju bara rullat på. Och jag vet att viss lyssnare faktiskt går direkt fram till det här momentet. Vilket givetvis är helt vanvettigt. Det är ju som att knacka sönder crème brûlée det första man gör innan cocktailen och chateaubrianden är avätten. Så att spara det här till sist, det är min rekommendation. Häll upp ett glas så tären, öppna riktigt knäckig tokaj, ta någon hårt i handen så åker vi.
Och där satte du målgruppen på 10 poäng.
Precis. Vi ska kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis haft så mycket åsikter om. Ni där hemma kan också vara med på det här roliga. Går det bättre för er än vad det går för Mattias, Tove och Paulina? Då är ni just smartare än ledarskribent, och då tror jag ni har en god förmåga att förvandla oxveckorna till något riktigt bra. Man svarar in och säger sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så har man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper montera puffhyllan under hela nästa vecka. Jag bara skojar, det får inte jag bestämma. Det är Tove som bestämmer sånt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Minns det dramat senast? Peter drog ämne.
Säg inte, för jag har inte lyssnat än.
Okay. Vi har pratat partiledardebatter. Lite frågor om partiledarna. Vilken av dagens partiledare i riksdagen har suttit längst?
Paulina. Jimmy Åkesson.
Förstås. 21 år i vår. Alltså, det är snart halva hans liv. Mer partiledare. Vad är snittåldern på Sveriges partiledare just nu? Närmast vinner. Och då har jag utgått från genomsnittsåldern på språkrören i Miljöpartiet, som har fått slås ihop så att säga. Okay. Vad är snittåldern på partiledarna närmast vinner? Dra på någonting.
42.
42 då, Mattias.
37.
37.
Ja, 43.
Tappa Lina hem, för det är 47,6.
Oj, jag använder metoden.
Nästa fråga får bara en person svara på, och den som svarar fel får minus. Ett svar, man får svara ja eller nej, och man får minus om man svarar fel. Vilken grupp har högst medelålder? Partiledarna med sina 47,6 eller Svenska Dagbladets ledarreaktion?
Tove. Eller vänta nu.
Vem har högst? Partiledarna med 47,6 eller Svenska Dagbladets ledarreaktion?
Det måste ju vara Svenska Dagbladets ledarredaktion.
Precis, vi har 48,6. Snyggt. Vi är alltså ett helt år i snitt äldre än partiledarna.
Så mycket mer erfarna.
Debatt. Från vilket språk har vi närmast lånat in ordet debatt?
Oj, vad intressant. Paulina. Franska.
Ja, det är rätt. Det kommer ursprungligen från latin, och det har ju... Det finns ju engelskan också, men Saub anger just franskan.
Baté är väl att slåss?
Ja, säkert. Ja. Precis.
Mm. Att avslåss lite, ja. Mm. Tack.
Debatten skedde ju i riksdagens plenissal. En av lokalens mest framträdande gestaltningar är den stora väven som hänger bakom talar- och presidieplatserna. Vad heter detta konstverk? Som
Paulina. Minne av ett landskap.
Mm. Det känner vi igen.
Mm.
Plenissalen ligger ju i riksdagshusets västra byggnad, ibland kallad Nya riksdagshuset. Den byggnaden var från början inte avsett för riksdagen, utan för vadå?
Tove. Det var en bank.
Vadå för bank?
Riksbank.
Ja, Riksbanken. Går du upp på 2 poäng. Var ligger Riksbanken idag?
Tove
först. Du kan beskriva, så jag kommer förstå.
Okej. Om man är vid plattan och så går man upp till det här förbi kulturhuset in.
Brunkebergstorg, du beskrev det så bra. Då går du upp på 3 poäng, Paulina 4 poäng. Oj, Mattias, ja. Du vilar lite. Riksdagshuset är ju en del av Sveriges nya kulturkanon. Dit räknas också en rad andra byggnader. Som denna kyrka på Kinnekulle i Västergötland. Kyrkan har rötter från 1000-talet och ligger nära den källa där Sveriges första kristna konung, Olof Skötkonung, enligt traditionen ska ha döpts. Vad heter denna kyrka i Västergötland som alltså ingår i vår kulturkanon?
Paulina? Det är inte Barnhem.
Nej, det är gammalt. Det är en kloster. Det finns en klosterkyrka där också. Mm. Men det var bra gissat.
Tack.
Det här är lite, Barnhem är ju 1100-tal. Det här är 1000-tal. Inte själva kyrkan, men platsen. Nej, den heter Husaby kyrka.
Pratade de i din snäcka nu, Andreas? Det här med Barnhem och...
Det gjorde de inte. Hörrni, vi har pratat könslagen. 2005 sändes den uppmärksammade dokumentären Könskriget på SVT som kritiskt skildrade radikalfeminismens inflytande till exempelvis ROX. Vad heter journalisten?
Paulina. Tove.
Paulina först.
Evin Rydberg.
Det gjorde hon verkligen. Mer kön. Inom Försvarsmakten hade kön länge en avgörande betydelse, men gradvis har kvinnor fått tillgång till allt fler uppgifter som tidigare bara tillkom män. Men kvinnor har också haft helt egna uppgifter, exempelvis inom Lottakåren. Men varför heter det Lottakåren? Efter vilken Lotta då?
Just det.
Har ni reflekterat över detta? Mattias, när du gjorde lumpen, tänkte du på det någon gång?
Nej, aldrig.
Yeah.
Av någon anledning.
Ingen så kan det. Ty en pärla var hon på krigets stråt och en äkta pärla också. Och något tålde hon att skrattas åt, men mera hedras ändå, skaldade då Runeberg om Lotta Svärd.
Ja.
Om man går in på webbplatsen runeberg.org finner man projekt Runeberg. Vad är det för någonting?
Paulina? Det är en samling av svenskspråkig poesi. Ja.
Du får rätt. Det är digitaliserad äldre nordisk litteratur.
Ja, typ.
Vi fortsätter med kön och då hamnar vi i könsrocken. 1995 letades denna ovanliga musikgenre in i Sveriges riksdag. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Inge Karlsson riktade följande skriftliga fråga till justitieministern. En lärare i min hemkommun har översänt texterna till CD-skivan Onkel Konkels underbara värld. Mattias fnissar. Samtliga texter är smaklösa, men åtminstone ett fall är det enligt min mening ytterligare en gräns som har passerat. Låten Förkrympt gubbkruka av stål, ursäkta språkbruket, men den heter faktiskt så, handlar om hur en äldre man våldsför sig sexuellt på en 9-årig flicka. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stoppa den här typen av musiktexter? Vem var justitieministern som ingen riktade sin upprörda fråga till 1995?
Paulina? Gun Hellsvik?
Nej.
Nej.
Det var inte borgerlig regering då.
Nej, 95. Ja, just det. Förlåt, jag tänkte fel.
Ingen skam detta? Nej, svaret är Laila Freivalds. Som då svarade att hon också tyckte det var otäckt, men ansåg att detta föll inom yttrandefrihetens ram.
Hon svarade att du borde skämmas. Och du.
Vi lämnar könets värld, går ännu längre söderut. Vi har pratat om Mercosur-avtalet. Argentina, Brasilien och Uruguay är tre av de ursprungliga medlemmarna. Vilket är det fjärde? Argentina, Brasilien och Uruguay är tre av de fyra ursprungliga medlemmarna.
Tove. Peru.
Nej, fel.
Paulina. Paraguay.
Det var rätt. Det är den 16 januari idag. Helmer har namnsdag. Sveriges mest kända Helmer är väl Stig Helmer. Det var julen 1980 vi första gången fick stifta bekantskap med Lasse Åbergs antihjälte. Till vilken fiktiv turistort på Gran Canaria?
Paulina.
Du har avbrutit nu.
Nej, men fan. Nya Sverige. Det hette Nueva Estocolmo. Sorry.
Det är verkligen bra. Tack. En annan Stig Helmer gestaltades av Ernst-Hugo Järegård i Riket på 1990-talet. Men vem spelade hans son Helmer junior i Riket Exodus 2022? Som alltså var då Lars von Triers fortsättning på Riket. Nej, ingen som såg det. Det var Micke Persbrandt. En sista fråga. Filmen om Stig Helmer gjordes förstås av Lasse Åberg, mannen vars Musse Pigg-glas stod för 40% av alla studentpresenter mellan 1988 och 2003. Men filmerna var också ett samarbete med en annan person som heter Bo Jonsson som är både skrev manus och producerade. Samma roller, alltså som producent och manusförfattare, hade han ett annat filmprojekt 1984. Det var en isländsk-svensk samproduktion som belönades med såväl Guldbagge som Oscars nominering. Ops, jag vill ha den isländska titeln på denna klassiska film.
Ja, Mattias, du syftar ju på Raffnenflyger, eller va?
Ja, du får rätt för det. Ja. Raffnenflyger heter det.
Mm. Eller på svenska. Tunkernivor.
Korpenflyger.
Just det. Ja.
Och där fick du ett poäng på slutet, men det var Paulina som överlägset tog hem veckans tävling. Grattis, Paulina.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Härligt.
Vill du säga något till Peter om han lyssnar?
Peter, om du lyssnar.
Ja, då är vi färdiga idag. Gud vad trevligt. Är vi nöjda, Tove?
Ja, jag tycker vi är utomordentligt nöjda.
Det låter bra det. Tack så mycket för att du var med idag, Tove Livendahl.
Tack, Andreas.
Stort tack, Mattias Svensson, som har du med.
Ett nöje som alltid.
Stort tack, Paulina Neuding, för att du var med.
Tack, det var jätteroligt.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, Lisa Irenius är ansvarig utgivare. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.